I slutet på förra timmen så sa jag så här att den uppenbarade kunskapen kan spåra ur om den blir mig till makt, till anseende eller till trygghet. Och det är flera som har varit på mig här under rasten och frågat vad menar jag med trygghet. Och det ska jag tala om en liten stund nu, därför att det är det intressantaste. Att det blir tokigt när det går makt i det hela, det är inte så konstigt. Att det blir galet när det går anseende är inte heller så märkvärdigt, men trygghet. Vad är trygghet? Varför lägger vi oss till med så mycket världslig kunskap? Ja, oftast är det ju inte bara för att bli mäktiga och rika och ansedda. Utan helt enkelt därför att kunskap kan vara bra att ha om det kniper någon gång ibland. Jag menar, rätt vad det är så går man en kurs i konsten att reparera sin bil, för att det kan ju hända att man blir stående någonstans på någon väg i norrländska ödemarken och bilen stannar. Det kan ju vara bra att kunna då. Då kan det vara bra att ha lite verktyg bak i luckan också, så kan man stå med huvudet ner i motorhuven ett slag och så går bilen. Den trygghet. Man ger sig ut i ödemarken och tänker, det gör inte så mycket om bilen går sönder, för jag kan fixa det. Ett sånt behov av trygghet, det har vi alla. Låt oss inte förneka det. Och vi har alla en önskan om kunskap som ger trygghet. Det här, det är så naturligt, det är så vanligt, det är så enkelt. Eller annorlunda uttryckt, det är så självklart för oss det här att vi ser ofta inte att detta är någonting som kan få oss i strid mot Guds vilja. Därför att Gud vill vara vår trygghet. Nå, det är inte alltid så att det här strider mot vartannat. Gud unnar oss lite kunskaper om det ena eller det andra. Paulus, han hade sin kunskap. Han var segelsömmare, tältmakare. Och det gav honom en inkomst vart helst han kom. Han var inte analfabet. Han hade inte sin trygghet i att vara analfabet, i förlitan på Gud. Men vi kan komma in i en situation där vår teologiska kunskap blir en trygghet i vårt liv. Det här är inte så lätta saker att se på en gång. Men det är saker att jobba med. Det är saker att tänka igenom. Ju mer vi får tänka över de här sammanhangen, desto mer kan vi tendera att bli ödmjuka i våra hjärtan. Teologin, kunskapen, kan bli min trygghet istället för Gud. Och det är naturligtvis så att den risken är allra störst när det gäller kunskapen om Gud. Kunskapen om bilmotorer och tvättmaskiner och strykjärnssladdar och lite av varje sånt här kommer inte i samma konkurrensförhållande mot tryggheten i Gud som vår kunskap om Gud. Kunskapen är ett styckverk, säger Paulus. Första Korinthierbrevet 13. Kunskapen är alltid ofullständig. Det gäller båda typerna av kunskap, både världslig kunskap och uppenbarad kunskap. Den är alltid ofullständig. Nu är det så här, när vi börjar använda kunskapen som någonting som ska göra oss trygga i våra hjärtan, att vi brukar ofta se bort ifrån att kunskapen är ett styckverk. Vi börjar ofta att hantera den kunskap vi har som om det var hela kunskapen. Så när ett stycke kunskap ska bli en trygghet som ersätter Guds beskydd, Guds handlande från dag till dag i våra liv, så brukar det börja med att vi säger att nu har vi hela kunskapen. I det ögonblick vi säger att vi har hela kunskapen, då stängs vi för ny kunskap. Vi blir då oförmögna att ta emot ny uppenbarelse, kompletterande kunskap. Vår kunskap kan inte längre växa. Ju mer jag har min trygghet i den kunskap jag har, desto svårare har jag att ta emot ny uppenbarelse, och därigenom kan inte min kunskap växa. Teologin kan bli en sådan trygghetskunskap. En vacker dag dyker upp en människa som har fått en ny vision av vad Gud kan och Gud vill. Och han börjar tala om den visionen med människor som har sin trygghet i det mått av kunskap de har. Vad händer? Jo, dessa människor blir oroliga. Varför blir de oroliga? Jo, därför att de hade inte sin trygghet i Gud, utan i det mått av kunskap de hade. Ju mer vi har tryggheten i det mått av kunskap vi har, desto smärtsammare blir det att ta emot ny uppenbarelse. Vi värjer oss aktivt för det. Fariseerna var väldigt trygga i sin kunskap. De hade drivit det här till förfiningens yttersta spets. De hade alla sina stadgar. De visste vad som var rätt och vad som var fel i varenda livets situation. De var trygga, men de var inte trygga därför att de litade på att Gud kan i varje situation visa mig vad som är rätt och fel. Utan de var trygga i kraft av en kunskap som var deras egen. Det är så här att om tro bland mycket annat också betyder förtröstan, tillit och trygghet, så kan vi spetsa till det och säga: det finns människor som tror på Gud och det finns människor som tror på teologin. Var har jag min trygghet? Hos Gud själv? Eller i det mått av kunskap jag redan har fått. Hur ska man kunna se skillnad på det här? Ja, skillnad ser du när någon får en uppenbarad kunskap och börjar dela med sig. Då ser du dem som blommar upp och blir glada. Och du ser dem som bara blir oroade i sina hjärtan. De som drabbas av fruktan. Därför att det kommer nya impulser in och stör det vackra kunskapsbygget. Och ibland blir det så att den nya uppenbarade kunskapen kan inte bara byggas som en vindsvåning ovanpå det gamla. Utan ibland måste man sätta en bomb under hela huset och börja från början. Och det är till exempel så här att det gäller framförallt de centrala sanningarna i kristendomen. Att de måste man så att säga spränga i luften då och då. Ett exempel, Kristi frälsning. Vem begriper egentligen vad det var Jesus gjorde? Vi kan uttrycka det i bilder och i liknelser. Vi kan försöka att på olika sätt med vår begränsade fattningsmöjlighet att ta till oss vad det var Jesus gjorde när han dog och uppstod. Och det som vi har fått se, de delar av den oändliga helheten som vi har fått se, de använder vi till att bygga upp ett kunskapstorn med. Så en vacker dag så uppenbarar Herren något alldeles nytt om Kristi frälsning. Och så står man där med ett last tegelstenar som inte går att foga in i det där tornet. Därför tornet är ett avslutat torn. Det slutar med en sån här vacker liten spets upp till och det finns ingenstans att lägga tegelstenarna. Och ändå är det tegelstenar som hör till tornet. Vad gör man då? Man får riva tornet och bygga ett nytt. Och det där, det är smärtsamt om man har sin trygghet i att tornet är färdigt. Förstår ni mig? Om jag har min trygghet i Gud själv, Gud som person, därför att jag har en personlig levande kommunikation med honom, ja, då har jag inga svårigheter att sätta en bomb under tornet och ta hand om stenarna och göra ett nytt torn. Men om jag har min trygghet i tornet, då är det smärtsamt. Du kan se det här också på ett annat sätt. Och det stöter du på när det börjar talas om ekumenik. För det finns två sätt att närma sig bröder och systrar i andra samfund. Det ena sättet, det är att man söker upp dessa bröder och systrar och säger så här: vad har Gud uppenbarat för er som inte jag har fått se i de sammanhang där jag står? Det vill säga, vad har jag att lära av er? Sen finns det variant nummer två. Man slår sig ner myndigt mitt i kretsen av bröder och systrar och säger: nu ska jag tala om för er hur det är. Om bara alla gör som jag, så blir det enhet bland Guds folk. I det senare fallet har vi en människa som har sin trygghet i den kunskap som han har. Och han ser på den kunskapen som en avslutad helhet. Han söker ingen ny uppenbarelse. Han kanske inte ens tror att någon ny uppenbarelse är möjlig. Utan hans enda målsättning är att leva som fäderna. Att leva som de som fick den uppenbarelse vars tradition har format honom. Det är lärans trygghet. Det är dogmatikens trygghet. Det är den avslutade bekännelsens trygghet. Gud är inte tryggheten. Istället blir i sådana sammanhang bekännelsen, dogmatiken, traditionen någonting som ställs vid sidan av Guds ord och Guds ande. I praktiken blir det också lätt så här att när någon får en uppenbarelse, en profetia, en ny vision om vem Gud är, vad Guds rike är, och man ska testa om detta är ett budskap från Herren eller ej, så jämför man profetian med bekännelsen. Men profetian var ju till för att spränga bekännelsen. Så att vi skulle få möjligheten att låta den falla i marken som ett vetekorn, dö och uppstå i en ny form som bär frukt. Det är på det viset som Gud hela tiden gör den samlade kunskapen till en färskvara. Det är på det sättet som livet bibehålls i hela naturen, i hela skapelsen. Istället tenderar vi att ta den nya uppenbarelsen, testa den emot vår gamla bekännelse och säga att den måste vara fel. Varför gör vi så? Vi har vår trygghet i bekännelsen. Det är den som får samfundsmaskineriet och församlingsmaskineriet att rulla vidare. Vi har en gång för alla i bekännelseskrifter och traditioner fastlagt vad som är rätt, vad som är Bibelns lära. I en sån situation lever man inte i en växande uppenbarelse. Det är inget fel, som jag sa förra timmen, att den kunskap om Gud och Guds rike som vi har, att vi lägger den på hög och använder den. Men fel blir det i samma ögonblick som vi inte ständigt söker ny uppenbarelse för att våra visioner och vår kunskap ska växa. Problemet är alltid att den tillväxten drar med sig växtverk. Den nya kunskapen kan plötsligt göra att det gamla kunskapssystemet måste rivas ner och göras om från början. Då kan man känna sig som en sån här eremitkräfta som håller på att byta skal. Visst, vi vill ha en bra teologi, trygg och fyrkantig och färdig. Visst vill vi det, inte sant? Vi vill ha vår handgreppskunskap. Vi vill veta pang, pang, pang hur man gör när man ber för sjuka. För att inte behöva känna någon sorts gnagande osäkerhet när man plötsligt står där. Men cancersjuk person, visst vill vi ha den kunskapen som ger oss en direkt handlingsinstruktion och som är vår trygghet. Istället för att stå frikopplade från sådana stöttor och bara förlita oss på Guds uppenbarelse för just den stund som är. Förstår ni mig? Uttrycker jag mig tillräckligt tydligt? Det är så viktigt att ni ser det här. Därför att om vi inte ser de här sammanhangen fullt ut, så är det ändå så lätt att all den undervisning som vi ger er här blir ett system av världslig kunskap om Gud. Istället för att det blir en uppenbarelse som så att säga är som en skål som är öppen uppåt. En skål utan lock där Herren ständigt kan lägga ny uppenbarelse. Kunskapen vi ger det här kan bli en grundförutsättning för att ni ska kunna leva av uppenbarelse i varje stund. Men den kan också bli ett avslutat lärosystem som gör att ni går ut pang, pang, pang och gör saker därför att ni hela tiden jämför tillvaron med det avslutade lärosystem som ni har fått. Det vi vill föra er fram till är det totala beroendet av Herren. Och det är på ett sätt svårt att få det totala beroendet när kunskapen växer i ens inre. Det är hela tiden frestelsen att man börjar att använda kunskapen själv. Ja, men nu kan vi ju det här med hur man driver ut demoner. Det har vi fått lära oss. Så nu, bom, 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 gör vi det här. Istället för att tänka, jag har ett mått av uppenbarelse, kunskap i mitt liv om vad andlig befrielse är. Nu vill jag bara söka Herren i den situation där jag står. Herre, vad vill du? Att få en bibelkunskap som fungerar som en trygghet i livets alla situationer. Jag vill verkligen lära mig allt om hur man uppväcker döda så att jag inte blir tveksam om jag någonsin skulle snava på en död. Ni förstår att det här är fel tänkt. Det är världslig kunskap. Det är den som garanterar din trygghet. Du har din trygghet i kunskapen och inte i Gud. Vi är ute efter att lära dig en hel del om de här sammanhangen. Men bara för att du ska kunna stå nollställd och söka vishet när du står inför en död som ska väckas upp. Vi kan läsa lite i Apostlagärningarna 9. Från 36 versen. Apostlagärningarna 9:36. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla änkorna samlades kring honom, och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade, Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Petrus kommer inte in mäktig och säker under armarna. Jaha, jag är en död. Ja, men det ska jag ta hand om. Jag vet hur man gör. Utan han börjar i bön. Och när han har bett färdigt så står det att han vände sig mot den döda. Alltså var han vänd bort ifrån den döda när han bad. Han var vänd mot Herren. Han sökte uppenbarelse för den här situationen. Det är inte alla döda som ska väckas upp. Och det är inte säkert att du ska väcka alla döda, även om alla döda ska väckas upp. Och i alla händelser ska de inte väckas upp genom din fyrkantiga säkerhet. Utan Petrus, han kommer här med en hel del erfarenhet av hur Gud kan handla, vill handla och brukar handla. Och ändå är han totalt nollställd. Det är som om det här var första gången, trots att det inte är första gången. Han söker en uppenbarelse för det här tillfället. Kunskapen, erfarenheten, är inte en källa till en säkerhet av världslig typ. Det ska jag ta hand om, för jag är så erfaren. Det finns inte hos Petrus. För det där är den världsliga kunskapen. Det är på nytt kunskapens träd. Utan Petrus kommer med all sin kunskap, all sin erfarenhet och ställer sig till Guds förfogande. Han tänker inga människotankar på aldrig så hög teologisk nivå. Han har sin trygghet i Gud och inte i sin kunskap. En sådan människa kan hela livet igenom ta emot en växande kunskap från Gud. Därför att Gud är tryggheten och inte kunskapen. I det ögonblick kunskapen blir din trygghet är du oförmögen att ta emot fler visioner. Därför att du vid strängt taget inte har dem. Och detta är djupt rotat hos oss. Vår längtan efter erfarenhet och handgreppskunskaper sitter mycket djupare i oss än vi tror. Därför att det ger en sån säkerhet och en sån trygghet. Att stå inför varje situation med all erfarenhet och all kunskap som om man aldrig hade stått i den situationen. Det är hemligheten med att växa. Och det säger lite grann om oss att vi har svårt att se det här. Jag ser på er att det här är en ganska jobbig lektion. Vad menar karln egentligen? Kan han inte vara lite mer konkret? Det här är så abstrakt. Det är så svårt att följa med. Just det. Vi är lite blinda, förstår ni. Vi är lite blinda. Åtminstone lite synskadade. Vi har kanske lite ledsyn kvar. Och vi försöker att orientera oss i detta. Med den skumma blick som återstår sedan syndafallets dagar. Men bekymra dig inte om att du har svårt att se det här i början, utan lägg detta på ditt hjärta. Glid inte förbi det och tycka att det här är lite överkurs i alla fall. Det är för exklusiva specialister. Det är det inte. Det här är detta som ska bevara dig från farisism. För du kan bli framgångsfarisé. Om vi nu ska använda ordet framgångsteologi. Du kan bli framgångsfarisé. Det är väldigt lätt. Och så får andra vatten på sin kvarn. Vi är kallade till att ha en kunskap. Vi kallar det till att ha en bekännelse. Vi ska stå fast vid den goda bekännelsen. Det är inget fel i teologi. Det är utmärkt med bibelkunskap. Men den måste ständigt riskeras. Den måste ständigt växa genom att falla i marken och dö. I det ögonblick vi blir obenägna att låta vår kunskap falla i marken och dö. Därför att det är en så vacker kunskap. Den är så fin. Den är så uppbygglig och skön. Och vi hade så härliga månader i Mölndal. Om du går ut härifrån med den tanken att åh, nu ska jag bara bevara varenda flisa jag har fått under de här månaderna. Jag måste verkligen se till att det här kunskapstornet nu står till tidens slut. Då blir du framgångsfarisé. Men om du går ut i världen och säger, käre Gud, det var ett härligt vackert torn vi byggde. Men du är välkommen att spränga upp det i bitar precis när du vill, om det bara blir ett bättre torn. Jag ska gärna underkasta mig den smärtan. I själva verket så ber jag om den. Jag tänker söka den ständigt. För kunskapen är ett styckverk. Det är aldrig ett färdigt bygge. Och jag vill att det tempelbygge av kunskap som finns i mitt inre, det ska ständigt växa. Om så vi ska riva ner tempel efter tempel efter tempel och bygga nytt, så är det det som är din väg, och det är det jag önskar i mitt liv. Så fort vi går in för att bevara traditionen, bevara arvet ifrån fäderna, bevara pionjärernas insatser, så fort vi inte längre vill låta dem falla i marken och dö för att det ska uppstå på nytt, så dör det. Och du ska se en väldigt intressant text om det här. Andra Korintierbrevets 3:e kapitel. Där ska vi läsa. Ja, vi läser hela 3:e kapitlet. Andra Korintierbrevet 3. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev. Och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig. Inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggda i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Här talar nu Paulus om de här två typerna av kunskap. Han talar om dödens ämbete och han talar om andens tjänst. Dödens ämbete, det var att få det hela nedskrivet på stentavlor. Det är alltså en väldigt avslutad form av kunskap det här. Från början var det en uppenbarelse från Gud, eftersom det var Gud som skrev på stentavlorna. Men de bokstäver som där så att säga var inristade, det var en färdig kunskap. En kunskap som inte kunde utökas. Och Paulus säger att den kunskapen, den besatt ett mått av härlighet. Men den härligheten var försvinnande, säger han. Mose ansikte utstrålade en härlighet, så att säga, när uppenbarelsen var färsk. Men efter ett tag försvann den härligheten. Och Mose hängde en slöja för ansiktet för att inte människorna skulle se att härligheten försvann. Och så är det med dig och mig. Vi kan få ett mått av uppenbarelse från Herren. Och så låter vi det måttet av kunskap och uppenbarelse så att säga bilda en helhet. Nedskriven på stentavlor, ett stycke avslutad kunskap. Så att vi inte söker ny kunskap, kanske också till priset av att förstöra den gamla. Då lever vi till en tid i härlighet, men det är en härlighet som är försvinnande. Och ju mer vi så att säga använder kunskapen som grundval för att själva tänka ut hur det ska vara, desto fortare försvinner härligheten. Paulus, han säger så här: det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande. Där har du den växande uppenbarelsens princip. Och han återkommer till det på slutet. Att vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Som det står i gamla översättningen, vi stiger från härlighet till härlighet. Det blir en växt i våra liv. En växt som fortsätter livet igenom, därför att vi ständigt söker ny uppenbarelse också till priset av den gamla. Och den kunskap vi har är inte vår trygghet utan Gud själv. Då är vi i andens tjänst. Och härligheten är inte någonting som avtar utan något som växer. Och det här är ju också en hemlighet i varje väckelse. Gud ger ett mått av uppenbarelse som startkapital i väckelsen. Och människorna fröjdar sig över väckelsen. Och har sen bara en enda ambition. Nu måste vi precis hålla fast vid det vi har fått. På ett sådant sätt att inget nytt kan komma in. Vad händer? Det blir en härlighet som blir försvinnande. Man hade sin trygghet i kunskapen. Man försökte så snart som möjligt göra en formel av den kunskap, den uppenbarelse man fick. Och det är i och för sig inte fel att uttrycka det mått av kunskap man har fått på enklast möjliga och klarast möjliga sätt. Men samtidigt måste man vara beredd att skrota alla formler för att få ny uppenbarelse och ny kunskap. Gör man inte det blir härligheten något försvinnande. Vill man ha den fyrkantiga säkerheten som är en kötslig säkerhet därför att uppenbarelsen förvandlas omärkligt till världslig kunskap, kötslig kunskap. Någonting som jag kan använda för min egen trygghet, för min egen framgång. Blir det så blir härligheten försvinnande. Men om kunskapen får vara någonting som jag alltid är beredd att ge upp för att få större visioner, då är jag i Guds hand. Kunskapen hindrar mig inte från att ta emot ny uppenbarelse. Och vi stiger från den ena härligheten till den andra.